genusvetenskap är ett väldigt stort fält. Den kritiken gäller inte all genusvetenskap, men jag tycker att den gäller just den genusvetenskap och den här queer-teoretiska forskningen som jag tittar på i boken. Där gäller den helt klart.
På vilket sätt är den ovetenskaplig?
Den handlar mer om att liksom förfäkta olika politiska teser än att försöka ta reda på hur det verkligen är, skulle jag vilja säga. Det är just det som är slutsatsen. Utifrån min utgångspunkt så är politisk verksamhet och forskning är två olika saker. Alltså politiska övertygelser kan ta en till en viss typ av forskning. Alltså forskare intresserar sig för olika saker, och det kan ha att göra med den politik som de är intresserade av. Men när vi blir forskare så måste vi försöka lägga bort det. Då måste vi försöka ha ett sätt att se på frågor som är fördomsfritt och liksom fritt för den typen av politisk inställning. Därför att om vi inte liksom lämnar de politiska teorierna bakom oss i korridoren när vi forskar, då kommer vi inte få syn på något nytt. Vi kommer bara få syn på det som de här politiska teorierna säger att vi bör få syn på när vi forskar. Och det är just ingen vetenskaplig verksamhet. Det är politik bara tagen in i forskningen, och det blir aldrig någon bra forskning.
Här har vi Fredrik Svenneus som är professor i filosofi, och du arbetar vid Södertörns högskola.
Stämmer bra det.
Mm. Och du har nyss kommit ut med den här boken också som heter Det naturliga. Mm. Som, du kanske får presentera den själv. Vad tycker du att tematiken egentligen rör sig om?
Det handlar om begreppet det naturliga, om vad som är naturligt, framförallt för människan då. Och om vår kroppslighet, eftersom ju kroppen föga oväntat liksom är aspekten av det naturliga för människan. Vi är ju till som kroppsliga varelser. Mm. Så att det är det den handlar om. Och undertiteln då är ju en kritik av queer-teorin, transhumanismen och det digitala livet. Så den är också ett slags kritik av och diskussion av olika samtida teorier och livsformer där vi på olika sätt försöker ta avstånd från eller befria oss från kroppen på ett sätt som jag menar inte fungerar.
Ja, det har ju hänt väldigt mycket de senaste åren. Ja, inte minst HBTQ-rörelsen då, där det som kanske tidigare uppfattades som naturligt inte längre då kanske är det. Eller hur ska man se på det här med transsexualitet och homosexualitet och...
Ja, alltså det är ju en knepig fråga. Jag försöker ju i boken reda ut lite olika betydelser av vad naturligt kan betyda, så att säga. Och det är ju riktigt att om man tittar på homosexualitet eller transsexualitet så finns det ju en historia av att man har betraktat det som någonting onaturligt. Mm. Det är ju så man har på olika sätt försökt begränsa det och ta avstånd från det. Men det jag försöker visa i boken är ju tvärtom, att bakom vår sexuella läggning, också när den tar sig uttryck som homosexualitet eller transsexualitet, kan finnas viktiga naturliga krafter. Så på det sättet kan den vara just naturlig. Och anledningen till att den blir så viktig för personer som känner den typen av sexuell attraktion eller det sättet att förhålla sig till sitt eget kön eller vandra mellan könen, det är just att det finns en sån här naturlig komponent, en slags naturlig liksom, drift. Som inte är någonting som man själv väljer, utan snarare är någonting som man på olika sätt måste acceptera och försona sig med eller bejaka på olika sätt. Mm. Men det är ingenting som man liksom själv har bestämt.
Men det är här det blir rörigt, tror jag, för gemene man och försöka bringa ordning i de här rörelserna, eller vad vi ska kalla dem. Där du nu säger då, ja, till exempel homosexualitet är någonting som man föds med. Men samtidigt har du ju en rörelse inom, vad heter det på svenska? Gender studies har jag bara i huvudet. Mm. Vad kallar man det på svenska?
Genusvetenskap.
Genusvetenskap, ja. Att man säger att allting bara är en social konstruktion. Mm. Och då blir ju en motsättning däremellan. Mm. Hur, Det tar du ju upp också.
Ja, ja. Jag försöker ju gå lite mitt emellan. Alltså det du sa, alltså mitt påstående är inte att homosexualitet eller transsexualitet eller heterosexualitet för den delen alltigenom är någonting som vi föds med. Min idé är att det finns en väsentlig liksom del av det som vi föds med. Alltså när man tittar på personliga egenskaper, inte bara sexualitet utan också sådana saker som man har för läggning eller så, så finns det en 30-40% brukar man säga ungefär är ärftligt då. Och det övriga är någonting som liksom utvecklas under tidens gång som har att göra med ens barndom eller med kulturen och samhället man lever i. Men en väsentlig del av det är naturligt. Och som du sa så finns det ju teorier inom HBTQ-rörelsen eller som har förfäktats av framförallt de som håller på med det som man kallar för queer-teori, alltså queer-teori eller queer-filosofi. Där tanken är att kön och sexualitet inte har någonting med biologi eller natur att göra, utan det är helt enkelt en fråga om att vi på olika sätt inordnar oss i olika former av samhälleliga förtrycksstrukturer som det gäller att göra motstånd mot.
Mm.
Och jag försöker ju visa då i boken att den teorin inte på något vettigt sätt kan göra reda för det sätt på vilket människor upplever sin sexualitet och sin könsidentitet. De försöker tänka bort den här naturliga komponenten, men det är helt enkelt inte i överensstämmelse med hur det är.
Nej, just det. Ja. Nej, men kan du förstå det? Den förvirring som uppstår då? Man försöker hantera de här frågorna i offentligheten. Och det ska ju samklingas med lagstiftning och annat.
Mm.
Och våra egna attityder mot de här olika fenomenen.
Mm. Och jag tror att, alltså, att det har blivit så här att den typen av teorier där man på olika sätt har tagit avstånd från det naturliga eller från att biologi skulle kunna ha någonting med det här att göra, det beror ju på den här historien som jag pratade om förut, där man liksom har hävdat historiskt på grundval av religion eller också på grundval av vetenskap att det här är någonting onaturligt. Så att motreaktionen har då blivit att säga att det här har ingenting att göra med om någonting är naturligt eller inte.
Ja.
Så att jag tror att det är så man kan förstå uppkomsten av det här sättet att argumentera kring kön och sexualitet. Man kan förstå det historiskt, det är inget konstigt. Det är bara det att man har dragit den här kulturella komponenten till sin extrem istället för att titta tillbaks på det naturliga och försöka se att det faktiskt spelar in här.
Du menar pendeln svänger och far?
Pendeln svänger och far. Och
du
det är
du
så...
vill försöka sakta ner den?
Eller? Ja, eller få den närmare mot mitten. Jag tror att oftast är det ju så när man tittar på, jag har hållit på ganska mycket med diagnoser till exempel, psykiatriska diagnoser. Man kan ju titta på andra former av psykiatriska diagnoser där det är lite grann tvärtom. Där man till exempel på 70-talet menade att allting berodde på barndomen eller miljön. Om man blev schizofren så berodde det på att man hade en kylskåpsmamma och såna här saker.
Mm.
Och nu har den pendeln har ju slagit jättelångt åt andra hållet. Idag så är det ju snarare den biologiska psykiatrin som dominerar. Så där. Och där har man också, den har också gått alldeles för långt åt det biologiska hållet. Så att jag tror, precis som i det här fallet som vi tidigare pratade om med queer-teorin, att sanningen ligger oftast någonstans i mitten av de här två pendlingslägena.
Eller ännu värre, att vi helt enkelt inte vet.
Ja, så är det väl.
Att vi trävar här efter svar.
Alltså i alla liksom riktigt stora, intressanta frågor som rör människan så vet vi ju inte allt. Alltså. Men vi vet ju rimligen mer och mer, skulle jag vilja säga. Alltså det finns ju inom feministisk forskning och framförallt feministiska vetenskapsstudier så finns det ju ett ganska kraftigt avståndstagande ofta mot naturvetenskap eller medicinsk vetenskap och biologi. Man tittar på hur det historiskt har varit en del av det här förtrycket. Men jag menar att man från det hållet också måste kunna se att vetenskapen har ju utvecklats. Alltså den typen av kunskaper som vi har om hjärnan idag är inte samma typ av kunskaper som vi hade, eller okunskaper som vi förfäktades för 100 år sedan. Mm. Det har liksom gått framåt och det bör man på olika sätt utnyttja sig av. Jag är själv väldigt intresserad av medicinsk forskning, även om jag är filosof eller humanist.
Just det.
Så att, jag tror att vi måste försöka tänka ihop det här. Mm.
Men det gäller just genusforskningen då, så har ju den fått väldigt mycket kritik för att inte vara vetenskapligt grundad.
Mm.
Vad säger du om det?
Genusvetenskap är ett väldigt stort fält. Den kritiken gäller inte all genusvetenskap. Men jag tycker att den gäller just den genusvetenskap, alltså den här queer-teoretiska forskningen som jag tittar på i boken. Där gäller den helt klart.
På vilket sätt är den ovetenskaplig?
Den handlar mer om att liksom förfäkta olika politiska teser än att försöka ta reda på hur det verkligen är, skulle jag vilja säga. Det är just det som är slutsatsen. För utifrån min utgångspunkt så är politisk verksamhet och forskning är två olika saker. Alltså politiska övertygelser kan ta en till viss typ av forskning. Alltså forskare intresserar sig för olika saker och det kan ha att göra med den politik som de är intresserade av. Men när vi blir forskare så måste vi försöka lägga bort det. Då måste vi försöka ha ett sätt att se på frågor som är fördomsfritt och liksom fritt för den typen av politisk inställning. Därför att om vi inte liksom lämnar de politiska teorierna bakom oss i korridoren när vi forskar, då kommer vi inte få syn på något nytt. Vi kommer bara få syn på det som de här politiska teorierna säger att vi bör få syn på när vi forskar. Och det är just ingen vetenskaplig verksamhet. Det är politik bara tagen in i forskningen och det blir aldrig någon bra forskning.
Nej, gemene man och undertecknad därtill får man väl säga då, blir lite förvirrad om någon säger att kön är bara en social konstruktion. Det är ju bara att ta av sig kläderna för att säga att det finns skillnader mellan män och kvinnor.
Mm. Jo, där har det blivit konstigt. Jag menar, det vanliga sättet att se det är ju att kön, det är ju en biologisk kategori. Det är så det är definierat. Medan genus, det är just den sociala och kulturella aspekten så att säga, av könet. Det sättet som vår identitet formas i samhället och kulturen. Men bakom detta finns ju också en biologisk kategorisering. Och som du säger, den kan ju inte vara social. För den är ju just biologisk, per definition. Så att säga. Mm. Ja.
Men hur kan man förneka den aspekten av det hela? Går det överhuvudtaget? Är det inte det man försöker göra? Så?
Nej, jag tror att man kan inte det. men man försöker. Men det, jag menar, man kan också ha en diskussion av vad queer-teori är och hur radikal den är. Men ändå, om man ska försöka skilja queer-teori från andra former av genusvetenskap, så är det just faktiskt det här påståendet att kön och sexualitet är sociala och kulturella konstruktioner som är kännetecknade för den teorin. Mm. Inte bara att det så att säga är kön plus genus, utan att ja, kön och genus på det sättet smälter samman.
Mm. Så, ja. Men könsrollerna kan man väl säga, de är mycket, tror det ju vara mycket socialt.
Ja, det är ju det som är genus. Genus och könsroller är lite två olika namn på samma sak. Så. Ja. Mm.
Men då kommer ju nästa fråga. Det är ju, om man nu har en teori då som vill problematisera det här med den sociala delen av den. Varför då upplösa just den här? Alltså det kallas ju för normkritik.
Mm. Mm.
Kan man, men om man måste ju kunna vara normkritisk mot de normkritiska också, förstår du? Om man då löser upp allt det här och säger allt är en social konstruktion eller det mesta.
Mm.
Varför ska vi då anamma just den här politiserade synen på genus?
Mm.
Ja, då är väl den lika problematisk som den nuvarande sociala konstruktionen, förstår jag med.
Ja. Jo, jag förstår vad du menar. Deras argument, eller queer-teoretikerns eller genusvetarens argument, skulle ju vara att det handlar helt enkelt om förtryck av minoritetsgrupper. Det är därför de normerna måste ifrågasättas. Det är liksom deras, deras idé. Det är så det legitimeras. Alltså skillnaden då i normer eller vilka normer man ska kritisera. Man ska kritisera normer som ligger bakom förtryck av minoritetsgrupper. Inte normer som liksom understödjer majoritetsgrupper. Så har jag förstått det hela i alla fall.
Ja, det är det vi kallar för identitetspolitik.
Ja, exakt.
Och den har ju lett till stora katastrofer tidigare i historien när vi har haft utsett vissa grupper som sämre eller bättre, eller mer utsatta och mindre utsatta.
Mm.
Det är ju närbesläktat, om du frågar mig i alla fall, med totalitärt tänkande. Men det kanske du inte alls håller med om.
Det är ju en annorlunda politisk situation. Identitetspolitik är ju någonting som har uppkommit de sista kanske 30 åren eller någonting, ska jag säga. Men det här med att liksom basera sig på olika former av normer, det är naturligtvis en längre historia. Och den är ju också kopplad till olika fascistiska projekt. Det var väl det du
antydde.
Men det är ändå i olika situationer, ska jag säga. Jag vill inte bara slänga dem i samma bag. Men jag är ju kritisk mot normkritik just på basis av att man försöker göra sig av med det här naturliga elementet i kön och sexualitet. Jag menar det. när vi har kritiserat alla normer så finns det liksom ingenting kvar. Det finns ingenting kvar att orientera sig efter.
Nej, precis. Ja.
Och jag tror också att alltså, norm, det är ju ett väldigt rikt begrepp. Alltså, vi kan prata om normer inom vetenskapen, vi kan prata om moraliska normer, eller så kan vi prata om sådana här förtrycksnormer. Och alla normer behöver vi oss definitivt inte göra oss av med. Det framhålls ju väldigt ofta att det finns vissa normer som vi alla måste leva upp till hela tiden, som har att göra med mänskliga rättigheter till exempel och sådana saker. Så att jag tycker att från det normkritiska hållet så tenderar man att liksom slänga alla normer i samma papperskorg. Jag tror inte så man ska tänka kring normer. Man bör försöka identifiera vissa normer som man ska kritisera och andra som man däremot ska bejaka.
Mm. Just det.
Så det är lite smutsmålning av normer från det hållet.
Ja, eller jag uppfattar det som ett slentrianmässigt viftande med olika teorier som inte hänger samman logiskt, och det blir väldigt förvirrande hur man ska hantera det här. Och just känslan av att det inte handlar egentligen om att tillvarata utsatta gruppers intressen eller sådär, se att de kan få ett värdigt liv, utan att det är kidnappat helt enkelt av olika politiska intressen.
Mm-hmm. Alltså jag tror att många människor, eller många som håller på med normkritisk teori eller olika typer av feministiska teoribildningar som baserar sig på den här idén om strukturellt förtryck. Jag tror att de är ofta genuint övertygade om att de gör goda saker. Jag tror inte att de har liksom bakomliggande intressen på det sättet. Det är bara det att teorierna i fråga liksom inte går ihop. Det är det jag kritiserar i boken. Alltså det, så inte egentligen att de skulle ha någon slags bakomliggande sådär, liksom avsikt som de inte demonstrerar eller så. Du antyder något sånt.
Ja, att det framstår så. Jag vet inte, jag kan inte göra det mer konkret än så. Men det finns ju en tradition, det brukar identifieras som vänsterradikala idéer det här. Mm. Det kan man väl säga att inom vänstern finns det ju som en tradition av att, ja, en aktivism och utomparlamentariska aktiviteter för att man kanske säger att just inom queer-teorin, efter att ha läst din bok i alla fall, uppfattar det som att man är helt enkelt ute efter att upplösa könsskillnaderna. Ja. Och därmed också upplösa könen som begrepp. Och eftersom då mannen är den stora förtryckaren av kvinnan, så om vi liksom lyckas göra oss av med männen helt enkelt genom den här upplösningsteorin, så har vi ju liksom löst förtryckarproblemet.
Ja, eller de manliga normerna i alla fall. Alltså, de vill ju plocka det bort ifrån kroppen, så det skulle inte spela någon roll om du har en penis eller någonting sånt. Liksom. Men det är normerna. Men jag tycker att det är intressant
förlåt.
Jag tänkte det är intressant att göra en jämförelse med 70-talet. För 70-talet var lite grann en motsvarande tid. Då pratade väldigt många människor om det klasslösa samhället och klasserna som skulle upplösas. Och då hade man också ganska extrema teorier om historisk utveckling och förtryck och så, som idag inte speciellt många vill kännas vid. Det är väldigt få som liksom är kvar i det. Och jag tror att det nutida läget i identitetspolitiken motsvarar lite grann det 70-talet. Det är liknande typer av ganska extrema teorier som på olika sätt utvecklas och understöds. Också ibland kan man bli förvånad, tycker jag. Det handlar inte bara om något väldigt litet gäng extremister, utan det har fått ganska stor spridning. Kanske inte på det sättet att socialdemokratiska politiker accepterar allting in i queer-teorin, men man vill helt klart inte liksom stöta sig med den typen av grupper, därför att det ses inte som politiskt korrekt helt enkelt. Alltså, så på det sättet har man kanske inte ett brett stöd för teorierna, men för att jag tror inte att det är så väldigt många som har läst Judith Butler och Sarah Ahmed och de här queer-teoretikerna. Men eftersom queer-teorin är liksom kopplad till ett slags frigörelseprojekt, HBTQ-rörelsen, så ses den som någonting som inte får kritiseras. Därför att om man kritiserar den så tänks det att man också kritiserar att människor skulle ha rätt att förverkliga sin könsidentitet och sin sexualitet.
Ja, just det. Då är man homofob.
Jag tycker inte det är viktigt att skilja de där två olika sakerna. Alltså, man måste kunna kritisera teorier utan att ta avstånd från en viss praktik. Alltså, annars får vi ingen vettig och kritisk och bra debatt, och vi får ingen bra forskning heller.
Det är ju en annan teori som jag lekt med i huvudet, det är ju när det gäller vänstern då, att om man tittar på ett land som Sverige så är ju som klasskampen över på något vis. Mm. Vi pratar inte om det längre. Nej, det finns ingen klart definierad arbetarklass som ska frigöras. Och då har det här fått ersätta, ja. Alltså identitetspolitiken ja. Har fått ersätta ja. Klasskampen.
Men jag tror att du har rätt där. Och det var just det som min så att säga, jämförelse mellan 70-talet och nutiden var till för att illustrera. Jag tror att det är en helt korrekt iakttagelse. Mm. Det är liksom, klass är lite förverkat som identitetspolitik, men kön och sexualitet fungerar bättre.
Jo, från politiskt håll då vill man ju gärna så hjälpa till, uppfattar det som. Vi hade, var det årsskiftet 18-19 så vi inkluderade hbtq-personer i hets mot folkgrupp.
Ja, det kanske var längre. Ja, de finns ju med i alla fall. Jag trodde det inte var längre än så faktiskt. Alltså.
Ja, någonstans där ändrar man i lagen. Och nu är man ju också ute efter att försöka sänka åldersgränsen för det här med könskorrigering kallas det väl. Mm. Till 15 år. Och det finns ett förslag också om att föräldrarna ska inte kunna säga ifrån eller säga nej, utan en 15-åring ska kunna med hjälp av utredningar och sånt. Mm. Själv komma fram till att man kan genomgå könskorrigerande.
Mm. Ja, men det
vad det nu är det hormoner och skalpell och alltihopa? Eller var du som är insatt i det här?
Nej, alltså, könsdysfori är ju det är en psykiatrisk diagnos faktiskt. Nu har den har lagts om, så att i WHO:s manual så ligger den under sexuell hälsa eller någonting i den stilen. Därför. Psykiatri låter inte riktigt bra, så man har försökt hitta ett annat sätt att klassificera det. Men vad könsdysfori är ju helt enkelt upplevelsen, erfarenheten av att vara född i fel kropp när det gäller könet. Att man som man helt enkelt är övertygad om att man är kvinna och vice versa. Och könsdysfori är ju en väldigt liten diagnos. Det är ett väldigt litet antal människor som drabbas av det här. Det rör sig om liksom tiondelar eller hundradelar av en promille. Men det blir ju ändå några stycken om man tänker hela världen eller i Sverige. Och det finns liksom ingen anledning att betvivla att det här väldigt sällsynta men ändå tillståndet existerar. Om man har det problemet så behöver man ju hjälp. Och om man då ska könskorrigeras så ingår ju, precis som du sa, hormonbehandling och även vissa former av operationer. Alltså frågan är ju bara hur man ska på ett liksom genuint och bra sätt utforska om könsdysfori verkligen föreligger. Därför att personer som upplever det här, det dyker ju ofta upp i tonåren. Så att ganska tidigt så ger det så här till känna när man går in i puberteten kanske. Ibland ännu tidigare. Och då gör man ju olika typer av utredningar i olika typer av team där man har med läkare som är experter på hormoner, psykiatriker och olika grupper. Och ska försöka komma fram till om det här könsdysfori föreligger. Problemet är ju bara att framförallt under tonåren så lider ju nästan alla människor av olika typer av identitetskriser. Man ifrågasätter vem man är, vem man ska bli.
Ja,
och det finns ju en hel massa andra anledningar till att man kan ifrågasätta sin identitet än att man har fått fel kön. Och risken om den här diagnosen blir populär eller liksom sprids, för många känner till den, är ju att man helt enkelt kan förväxla andra former av dysfori som handlar om att man har andra psykiatriska diagnoser till exempel, som autismspektrumstörning, neuropsykiatriska diagnoser, att man liksom kan förväxla det med könsdysfori och därför sätta igång då processer där man hormonbehandlar eller kirurgiskt behandlar, där man helt enkelt inte kan göra om. Har man gjort den här typen av hormonbehandlingar, framförallt har man gjort den här typen av kirurgiska ingrepp, så är det ju väldigt svårt att liksom återställa det.
Ja, det går ju som inte att backa. Nej.
Och därför har det ju varit så tills nu i Sverige att man kan inte göra det inom 18 års ålder. Man måste helt enkelt vara vuxen. Ja. Och om man tittar på de som har utförts, det är ganska få operationer, men som har utförts sen 70-80-talet och framåt, så har ju de ofta utförts ännu senare. Alltså efter 25 års ålder eller någonting i den stilen. Och risken nu då, när den här kunskapen om diagnosen, men också vissa typer av teorier som, jag vill inte säga idealiserar, men som på något sätt gör gällande att man kan röra sig relativt fritt mellan könen. Alltså det är, i queer-teorin finns det ju ett sånt ideal, att det är helt enkelt det mest frigjorda sättet att leva.
Ja, just det.
Att det kan göra att fler helt enkelt söker sig till den här typen av utredningar och också då blir felaktigt diagnostiserade.
Ja, det blir en innegrej helt enkelt? Eller?
Ja, för att uttrycka sig lite brutalt så kan man nog faktiskt säga att så är det.
Ja. För det är väl det man kan misstänka också. Mm. För antalet som söker för det här nu har väl fördubblats de senaste åren.
Ja, mer än så. Men det är från en ganska låg nivå, så det handlar ju fortfarande om ett antal hundra, kanske tusen i Sverige eller någonting sånt som utreds. Så det är inte lika många som opereras. Det fanns helt enkelt ett förslag om att sänka åldern till 15 år som har varit ute på remiss och som har tänkt att det skulle implementeras redan förra året. Men efter ganska mycket kritik, Uppdrag granskning sände bland annat ett program och också kritik från Lagrådet och andra, så bestämde man sig för att återremittera. Så nu pågår en ny utredning för om man ska göra det här eller inte.
Men jag tolkar ju återremissen som att man ger sig inte.
Ja, så kan man...
Vi måste prova igen se om vi kan få igen
Så kan man kanske se det. Det skulle ju kunna hända att det fortfarande blir så här. Jag tror att det vore väldigt olyckligt. Jag tycker att 18-årsgränsen är en bra gräns för det här. Och som jag sa, idealt så kanske man i vissa fall borde vänta lite längre. Men det där är ju svårt. Alltså, människor som liksom verkligen har könsdysfori, de lider ju otroligt av det här. Och det är liksom deras enda sätt att få känna sig bättre.
Men problemet är att... Men det ifrågasatts också, hjälper det? Hjälper operationer och annat?
Ja.
För om vi ska vända tillbaka till det vi har pratat om tidigare, så har det väl varit att från samhällets sida visa en större acceptans för olika, jag vill inte kalla det för avvikelser, men olika läggningar eller vad det nu är, kan vara. Och då kanske är det en annan lösning är att försöka acceptera att jag känner mig som Berit fast jag är född till Bertil.
Nej, men så helt rätt. Alltså, det kan ju vara så att det helt enkelt rör sig om att man är homosexuell. Men har en könsidentitet, om man till exempel säger att man är man. Och så har man en könsidentitet som ligger liksom längre mot det feminina än genomsnittsmannen. Men det skulle ju helt enkelt kunna vara uttryck för en form av homosexualitet. Och om man accepterade den homosexualiteten så skulle man ju då i vissa fall kunna leva ett bra liv utan en könskorrigerande operation. Och svårigheten är just att liksom fastställa om det här är fallet eller inte. Och jag menar, ju bättre vi blir i samhället, ju mera frigjorda normen vi får på det sättet att vi accepterar homosexualitet, desto mindre behov kommer det ju också finnas av att göra den här typen av korrigeringar i de fallen, så att säga, där de inte borde göras.
Inom pornografin finns ju det här med, vad säger, regimails de kallas. Eller? Där pågår ju en slags uppluckring, kan man ju säga.
Det har jag inte studerat i boken. Ja, jag har ju större kunskap.
Ja, mitt porrsurfande.
Ja, men jag kan förstå ungefär.
Nej, men jag är nyfiken på sånt där. Så jag har kollat lite grann. Jag tycker det är spännande. Det är intressant.
Och det är kopplat till homosexualitet i det fallet?
Nej, jag vet inte riktigt vad det är kopplat till.
Det är inte sexualitet överhuvudtaget, utan det är mer könsidentitet.
Ja, men då är det ju... Jag vet inte om vi ska gå in på det där, men till exempel en manskropp då, men fram, alltså en penis och så vidare med mera, men ändå en kvinna i övrigt, så att säga. Så man behöver kanske inte göra sig av med könsorganet bara för att man vill framställa sig som en kvinna. Jag tycker det borde kunna funka hur bra som helst. För det jag tänker är ju, vad leder de här operationerna till då när det gäller fertilitet och det här som du nämnde? Det går inte att ångra, det finns ingen kontroll-Z-knapp att trycka på.
Alltså just när det gäller fertilitet, där förut var det ju krav på att man skulle sterilisera så man gick igenom könskorrigering. Det tog man ju bort. Så där har det varit lättare att vara fertil också efteråt, så att säga. Genom att man kan spara könsceller och sådana här saker.
Och en annan aspekt, du som har läst medicinhistorien, jag tänker på de här lobotomierna vi hade på 50-talet som också framställdes ju medan de pågick som någon slags underkur för att bota svårt deprimerade personer. Och så i efterhand inser man att oj då, hoppsan. Jag vet inte hur många procent som dog av det där behandlingen. Och många som blev paket och kanske en liten procent som ändå kunde fortsätta leva någorlunda hyfsat efter en sån där behandling. Är det en dålig jämförelse?
Nej, jag tycker inte att den är helt omotiverad. Alltså, jag tror man bör vara väldigt försiktig när man gör medicinska ingrepp som kan få vittgående konsekvenser och som inte går att göras om. Men vi är ju inte där nu att vi har gjort ett så stort antal könskorrigeringar eller någonting i den stilen. Men om man pratar med läkare och deras oro så är det ju just den här typen av oro det handlar om. Att man helt enkelt gör ingrepp som inte kan repareras. Så därför så är det ju väldigt viktigt att ha en bra utredningspraktik för att fastställa könsdysfori och göra det ordentligt innan man kommer till det läget att man går in i den här liksom, behandlingsfasen.
Det är nästa fråga, men den ligger väl utanför ditt område. Men det är, kan vi lita på dem som utreder och håller på med sådana här?
Alltså, den debatt som har varit nu har ju gått ut på att vi inte kanske till 100% kan det. Och anledningen till att vi kanske inte till 100% kan det är ju att de på olika sätt har helt enkelt har blivit påverkade av den här sorts teorier som jag pratade om tidigare, alltså queer-teorier, och att de i väldigt hög utsträckning då ser sin verksamhet i så fall som ett sätt att liksom hjälpa människor att liksom förverkliga det de vill göra med sig själva, snarare än att liksom på ett allsidigt och med expertis liksom betrakta det här tillståndet eller den här personen i den här situationen. Men jag har inte gjort någon liksom empirisk studie av det här i boken, så det är ingenting som jag egentligen kan uttala mig om med någon stor säkerhet. Men debatten har ju uppstått just utifrån ett ifrågasättande av utredningarna. Det kan man ju se, det är ju så den har gestaltats i Sverige.
Ett litet appendix på det här. Och du nämner i boken att i USA så behöver man den här diagnosen för att sjukförsäkringarna ska gälla för vissa. Mm. Är det därför man skulle ju annars inte behöva det i Sverige till exempel?
Det kan ju vara så att det finns ett begränsat antal platser och att det kan vara svårt att få tid till könsutredningar. Det är ju ett problem då. Och framförallt om det blir väldigt många som söker så kan det bli svårt att ta hand om alla. Det är lite grann nästan en parallell, fast i mycket, mycket mindre skala, till problematiken kring ADHD i Sverige de sista 10-15 åren. Där barnpsykiatrin är översvämmad av olika typer av utredningsuppdrag för om barn har ADHD eller inte. Till den grad att de liksom inte har tid med den andra verksamheten att till exempel hjälpa svårt deprimerade barn eller så. Och det omtalar ju de själva som ett stort, stort problem. Alltså. Så att,
ja, eller ställt mot köer i cancervården.
Ja. Men också när det gäller att psykiatrin har en påse pengar. Alltså att vad man ska använda den till inom psykiatrin.
Ja, men du skriver om det också i boken. Om diagnos, kan vi kalla det för diagnosinflationen som har blivit. Mm. Du nämner själv ADHD här. Mm. Vad det är för någonting. Är det så att man har trasslat in sig i psykiatrin med det här? Med att man måste ha en bokstavsbeteckning på sig själv för att liksom få sin identitet och sin framfart i tillvaron, att liksom få en förklaring på något sätt.
Ja, jag tror det. Jag har ju skrivit, jag menar, i den här boken nu, Det naturliga, som vi pratar om, så diskuterar jag förutom könsdysfori även såna här saker som smärtdiagnoser och utmattningssyndrom och så att jag har med en del andra diagnoser. Men jag har ju skrivit tidigare böcker. Jag har skrivit en som heter Homopatologicus, som handlar bland annat om depression och ångest och neuropsykiatriska diagnoser och så. Och det jag liksom urskiljer där är att diagnoser för oss i väldigt hög utsträckning har blivit en slags redskap som vi liksom behöver. Alltså dels för att kunna få något gjort, för att få hjälp i vården, eller för barn, för att få hjälp i skolan. Men att de också i väldigt hög utsträckning har blivit någonting som vi liksom bygger vår identitet i. Så att de har blivit en slags kärnkomponent i identiteten, vilket vi kan tyckas lite märkligt egentligen, men det är så det har blivit.
Jag har träffat flera människor som presenterar sig som: hej, jag heter Carl Johan och jag har ADHD.
Precis.
Eller jag heter Charlotte och jag är bipolär. Men jag har aldrig hört någon säga: jag heter Kent och jag är diabetiker. Jag tänker så här, typ 2 diabetes till exempel, det är ju sån här skulddiagnos, för den är ju självförvållad av dåligt leverne och för lite motion och sådär. Så då har patienten själv skuld där. Men de här andra psykiatriska diagnoserna verkar vara någon slags: nu förstår jag ju varför.
Men det finns en jätterolig roman, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, Monte någonting. Han har skrivit just, som handlar om någon som helt identifierar sig med sin diabetesdiagnos. Och den är skriven nästan utifrån en satirisk att se hur det blir med diabetes. Va? För du har ju helt rätt, de här somatiska diagnoserna tenderar man inte att identifiera sig med i samma utsträckning som de psykiatriska. Och det tror jag dels har det att göra med att psykiatriska diagnoser kan ha någonting att göra med hur vi ser på personlighet. Alltså ADHD är ett typiskt tecken på det, också bipolaritet. Alltså det säger någonting om läggning och personlighet. Det är därför vi griper tag i den på olika sätt. Men det finns någonting här som jag tror är djupt tidsenligt. Alltså på 70-talet, hej jag heter Kent, jag är arbetare. Och liksom, nu, så, hej jag heter Kent, jag har ADHD. Jag menar, det säger någonting om skillnaden. Alltså det som, vad som är i svang och vad som betyder någonting för oss när vi försöker tala om för andra människor och för oss själva vilka vi är. Idag är det ganska mycket diagnoser, medicinsk diagnostik, medicinsk verksamhet som vi liksom tar till för att definiera oss.
Mm. Ja, och för att glida tillbaka in i HBTQ-rörelsen och det här med den diskussionen om olika pronomen. Och du skrev själv i boken, var det Facebook redan 2000, vad var det?
14,
vad var det, 56 olika könspronomen tog de fram då, som man skulle kunna skriva på Facebook att man är hen eller vad det nu är, cis, eller jag kan ju ingenting.
Ja, det är mycket mer komplicerat.
Jo, jag har inte tänkt fördjupa mig i det där, för jag tar det inte på allvar. Nej. Tar du det på allvar?
Jag kan ju ta det på allvar som en slags liksom kulturellt fenomen, tycker jag att det är väldigt intressant. Liksom, parallellt med det som vi pratade om diagnoser förut. Jag tycker också att det är väldigt intressant att det var just på Facebook. Att det har något att göra med liksom vårt digitala liv. Att vi väldigt mycket presenterar oss på nätet. Och då är vi ju inte där direkt kroppsligt. Så då blir det ju verkligen ett slags sätt att liksom uttrycka identiteten. Och då fanns det, just det här fallet så var det 56 stycken. Och många av de där var ju ungefär samma sak fast med olika ord.
Så där är det mer avataren då av dig själv?
Ja, där kan det ju bli avataren. Absolut. Men vad var vi inne på med det här? Vad ville du komma med det här med de olika könen? Det har ju lite grann att göra med det som vi pratade om förut med kön och genus.
Nej, men det här med identitet. Att man, om det då är bipolär eller ADHD eller att man påstår sig ha en sexuell läggning, att man gillar liggunderlag eller vad det nu är för någonting.
Ja, extremt hög utsträckning så identifierar vi oss själva, speciellt när vi har en sexualitet som inte är standard utifrån den, tror jag idag. Alltså, det kanske har gått från ett slags stadium där människor försökte gömma och förtrycka sin sexuella läggning på olika sätt. Inte kom ut ur garderoben. Liksom. Att det var någonting som man verkligen inte ville ha med i sin identitet. Mm. Idag är det lite grann av omvända liksom, läget. Att det är någonting som är väldigt viktigt för ens identitet. Och som man kanske också framhäver. Det är ju inte så för alla. Men för en ganska betydande subgrupp tror jag att det är på det sättet.
Mm. Men där tror jag också att det är någon slags vanföreställning över att heterosexualitet skulle vara väldigt instängd i någon låda och väldigt förenklad och tydlig och sådär. Så det är väl upp till, jag menar, för var och en att ha en sexualitet som kanske inte alltid är.
Vi kanske skulle dela upp heterosexualiteten i 54 stycken underkategorier också.
54 underkategorier av heterosexualitet.
Ja, det skulle vi ju kunna göra.
Jo, men det vore ju poänglöst på något vis. Det blev jag det som. Jag vet inte. Ja.
Alltså någonting som jag tror det gäller ju inte för, alltså när vi diskuterar den här, när vi pratar om HBTQ hela tiden. Alltså dels är det ju liksom en praktik, människor som lever så här, och dels är det teorier. Vi måste försöka hålla dem, tror jag, isär på något sätt. Men med utgångspunkt i det här som vi pratar om med diagnoser då, att man kan vara kritisk mot att diagnoser blir en så stor del av identiteten, så skulle man ju kunna säga samma sak kring kön och sexualitet. Varför ska det vara så viktigt?
Ja, just det.
Och där finns det ju någonting konstigt. Om det här är ett befrielseprojekt, så borde det ju vara en befrielse ifrån tvånget att identifieras med sitt kön och sin sexualitet. Men paradoxalt nog så har det gått in i ett läge där det blir väldigt viktigt att framhäva. Så att det finns en slags motsägelse.
Men å andra sidan kan jag ju föreställa mig att här kan man vara fri att experimentera när man i ett övrigt vardagsliv kanske är väldigt låst. Gå till jobbet och gå hem och tvätta och
Det är spännande. Det är en spännande tanke. Det är spännande.
Men här kan man göra något annat.
Ja, ja. Ja, det har jag inte tänkt på, men det kan du då ha rätt i att liksom, om andra saker blir allt mer liksom stereotypa och konforma, så kanske det här blir en slags scen där man verkligen kan försöka gestalta. Visst kan det vara så?
Mm. Ja, jag var nere i tunnelbanan här och skulle fylla på mitt blippkort där. Och ser då de som sitter bakom disken, SL-personalen som tar emot, de sitter alla i samma grå t-shirt. Satt de med 4-5 stycken. Så. Mm. Tänk att liksom vara tvungen att ta på den där grå uniformen och kläda in i den där liksom väldigt fastlåsta rollen och att sitta i kassan där.
Ja, var de tvungna att ha sån här t-shirt?
Ja, det vet jag inte. Men alla hade ju det. Så om det då var självvalt eller inte, det vet jag inte. Men det blev en sån där bild för mig att de här... Ja, det såg inte så kul ut, som jag säger så. Ja, det hade varit mycket roligare om de hade suttit i sina egna färgglada och kunnat vara i personlig service. Mm. Nu var ju alla anonymiserade på något sätt. Ja.
De kanske är mer personliga när de är ute på nätet då, kanske. Är det det du
menar? Det är det. Det finns kanske ett behov då, när man kommer hem att få leka och göra något annat. Mm. Så. Ja, sen gav du det in i MeToo-debatten.
Mm.
Och skrev ett debattinlägg i Svenska Dagbladet.
Mm.
Men det blev väl förstås ett jävla liv.
Ja, det var ju 2017. Jag skriver om det i boken. Ja. Att jag, som en av de första då i början av december var det 2017. Det där brakade ju loss i oktober. Skrev ett inlägg som... Det var inte kritiskt mot MeToo-rörelsen som sådan. Jag var ganska noga med att påpeka det i början att det fanns mycket gott här att hämta när det gällde liksom att sätta stopp för sexuella trakasserier på arbetsplatser och i andra sammanhang. Men jag tyckte att det fanns utrymme för att göra lite olika distinktioner som liksom, ja, som filosofer man gärna göra distinktioner som jag tyckte kom bort lite grann i debatten. Alltså att alla de här vittnesmålen, till att börja med, när hade de här sakerna utspelats som man vittnade om? Var det liksom i närtid eller var det liksom ända tillbaka på 60, 70 och 80-talet? Jag tror att det varierade ganska mycket och rätt mycket har ju faktiskt hänt sedan dess. Och det allra viktigaste var väl att det som man vittnade om handlade om ganska olika saker. Det kunde handla om allt från fruktansvärda våldtäkter till olika former av nedsättande kommentarer eller till och med liksom taskiga blickar. Det fanns många olika saker som man skulle vara tvungen att liksom på olika sätt liksom ta isär för att verkligen få koll på hur det här förtrycket såg ut och vilka det var som förtrycktes. Vilka grupper var överrepresenterade, vilka klasser till exempel. Alltså den, och så att det var liksom budskapet i artikeln och också att vi fick akta oss för att låta just den här typen av teoribildningar som finns inom queer-teori eller en typ av extrema feministiska teorier som handlar om patriarkala strukturer som förtryck, att låta dem helt liksom styra den här utvecklingen. För att om vi gjorde det så skulle vi gå in i ett antal liksom fällor där dels en del människor nog skulle råka ganska illa ut och där vi egentligen inte skulle lära oss speciellt mycket mer om hur det här förtrycket såg ut. Och jag måste nog säga att när jag tittar tillbaks 2,5 år så tycker jag nog att det fanns anledning att ha den liksom, den farhågan. Mm. För det hände ju på olika sätt. Liksom. Och det har ju också diskvalificerat MeToo-rörelsen i ganska många människors ögon. Alltså, du såg de där siffrorna som handlade om att antalet män som identifierade sig som feminister hade gått ner väldigt kraftigt bara ungefär, det var inte ens ett år efter MeToo, efter ett halvår efter MeToo. Där tror jag, där har man ju ett problem. Om man liksom tappar de breda grupperna i ett sånt här viktigt arbete med att försöka liksom, avlägsna och sätta stopp för sexuella trakasserier. Om man förlorar deras stöd och det här blir någonting som drivs av en liten klick på 2-3% av befolkningen, då kommer det inte att lyckas.
Men då är det tillbaka till att det blir kidnappat, verkar det som, av och politiserat. För det framstod för mig som en viktig rörelse från början när det drog igång. Det här var intressant.
Mm.
Och det blev självransakande också för mig själv, så att säga. Men sen så ballade det ur. Och mycket var ju medias fel med uthängningar. Och det har ju fått sitt rättsliga efterspel också. Vi har ju åtminstone 2 domar för grovt förtal.
Mm. Mm. samtidigt var det ju, det var ju naturligtvis andra också som råkade illa ut som liksom inte har varit uppe i de här domarna. Eller
jo,
och måste ju också säga att det fanns ju en slags logik i, alltså hade inte medierna agerat som medierna gjorde så hade det ju aldrig blivit lika stort.
Nej.
Så att de två sakerna hänger ju ihop.
Mm.
Ja, så att i viss mån så var det ju väldigt viktigt för uppmärksamheten, men ja, som du sa, det gick ju överstyr, och det säger ju många journalister och till och med chefredaktörer också efteråt när de tittar bakåt, att, att ja, det hanterades inte på ett, på ett bra sätt.
Nej, det gjorde det inte. Det var den mildaste formuleringen.
Jag försöker hålla mig till milda formuleringar.
Mm. Nej, men jag tänker på det här med, för du skrev ju den då, jag säger det blir ett himla liv. Det är väl också den här aktivismen som kommer i att försöka tysta de som vill debattera saker. Och du var ju ner till Tyskland också och skulle hålla ett föredrag apropå boken här. Och då var det väl någon kollega till dig, jag är inte på samma universitet men från ett annat universitet, som började skicka någon mejl och varna för dig. Och, och vilket fick, ja men berätta om det, vad det fick för konsekvenser.
Nej, alltså det som hände på efter MeToo-artikeln var väl att jag upplevde att eller fick liksom klart för mig från mina kollegor att det här var liksom inte en acceptabel artikel att skriva. Alltså den här typen av kritik vill vi inte ha i det här läget, därför att det riskerar att sänka rörelsen helt enkelt. Så det var ju på basis av det, så var det ju människor som jag var väldigt upprörd över att jag hade skrivit den här artikeln. Och det var ju också människor som befann sig ganska nära mig. Så att jag hade svårt att förstå det här till en början. Men det blev jag varse då att den här typen av...
Förstod du inte det, att det skulle bli så?
Jo, jag förstod nog att det skulle att jag skulle få mycket kritik. Jag förstod att det här var en debatt som jag inte borde stiga in i, så att säga, för mitt eget bästa. Men alltså, jag tyckte ändå att det var så pass viktigt och göra det. Och jag blev lite överraskad över det här starka avståndstagandet från människor som jag trodde liksom tänkte lite mer diversifierat och komplext. Men jag tror att det var en väldigt speciell situation. Alltså det var många som liksom överfölls nästan av den här rörelsen och kände så starkt för den att de hade lite svårt att tänka i det här läget. Alltså. Men,
Jag var ju själv boktipsare i SVT:s Godkväll under det här och tog med mig Staffan Heimerssons bok Punkt slut som boktips, och jag förstod, då var jag nog kanske lite korkad.
Ja, det var lite korkad.
så alla verkar nervösa tänkte och sådär.
Alla var nervösa.
Ja, alla var nervösa och hade svårt att se klart. Jag tyckte inte det var, så här i efterhand kan jag säga, finns ingenting i Staffan Heimerssons bok som är något anmärkningsvärt, för han i huvudsak kritiserar ju att massmedia tappar huvudet. Och det har vi ju fått klart för oss i efterhand då, att nu
det gjorde de nu. Jag tror också att det var många blev lite överhettade. Men jag menar, även över tid, du tog upp den här när jag var inbjuden i Berlin till ett forskningsinstitut och en professor i Sverige då skickade ett mejl till föreståndaren för institutet för att varna för min bok och att den inte byggde på vetenskap utan på tyckande och sådana där saker. Det har väl att göra med att det finns ju ett ganska starkt motstånd just bland de som håller på med queer teori, naturligtvis, mot den här typen av kritik som jag kommer med. Det gör det ju. Och där tycker jag ofta att alltså det blir så infekterat. Det blir som att queer-livet eller liksom hbtq-livet blandas ihop med de här queer-teorierna. Och min kritik blir då en kritik mot den här typen av livsstil. Och det vill jag absolut inte kritisera. Det är inte det som är mitt mål, utan det är själva teorierna. Och jag tycker att de här forskarna då rör ihop de här olika sakerna som jag var inne på förut. De rör ihop forskning och politisk verksamhet helt enkelt. Och det bör de inte göra. Och det är just att de gör det som får dem att skriva den här typen av liksom dumma mejl. Så gör man inte. Så gör man inte på universitetet. På universitetet så ska man liksom ta fram alla intressanta synpunkter. Och man måste våga kritisera och ha ganska kontroversiella ståndpunkter också om man ska komma någon vart i resonemanget. Mm. Man kan inte sitta och vara ängsliga för och inte vara överens. Liksom.
Men var inte uppmaningen här också i Tyskland att gå inte på hans föredrag?
Ja.
För det är hemskt. Ja. Ett hemskt föredrag.
Ja, eller det ledde ju till det. Jag menar, ifrågasättandet av boken ledde till att det kunde upplevas som olämpligt att gå på föredrag.
Ja, ja. Och, men det är väl något som ligger i linje med det här deplatforming, eller att folk ska tystas, eller vi ska bort. En ska bort, brukar jag säga. Jo. En ska bort, han ska bort. Och varför är det så känsligt att man inte kan diskutera teorierna?
Ja, nej. Det var ju en incident. Det var ju deplatforming, kan man säga.
Kanske
inte det allra grövsta sättet när de skriver till min arbetsgivare för att vill få mig uppsagd. Men ett sätt att ifrågasätta och försöka störa min verksamhet på olika sätt. Så det var det ju. Och det är ju extremt olämpligt att hålla på med sånt överhuvudtaget. Alltså, och det gäller ju från båda håll. Det är ju inte bara från vänsterhållet, utan det är ju samma sak från högerhållet. Det sker ju därifrån också. Så att
ja, just det. Mm.
Sverigedemokraterna försöker till exempel stoppa olika typer av föreläsningar eller liksom ifrågasätter att HBTQ-aktivister ska få föreläsa och så. Det är samma grej, fast spegelvänt.
Mm, jo, men det jag tycker är så roligt är att vänstern ofta pekar fingret mot SD och säger så där får man inte göra.
Nej.
Så där får man inte politisera kulturdebatten och så vidare. Och så håller de själva på med samma sak.
Ja, eller några av dem i alla fall.
Ja, jo, vi ska inte generalisera för mycket. Men det finns ju dragningar åt det här. Och det gör mig inte det minsta förvånad när du berättar om det. Att det kom ett sånt här mejl. Vet du vem det var som skrev det också?
Ja, det vet jag. Men jag tänker inte säga. Men...
Nej, det tycker jag inte du ska göra. Har du haft något samtal med den här personen?
Nej.
Ja. Ingen idé kanske?
Nej. Ja. Jag tror inte det.
Till sist då, och slutningsvis, du är ju filosofiprofessor och vill se det här från ett filosofiskt perspektiv. Och du lutar dig mycket mot fenomenalismen här.
Ja, fenomenologin.
Ja, just det. Okay. Fenomenologi. Och ja, jag vet inte, där du har lite grann den här utgångspunkten. Descartes hade ju den här, jag tänker därför är jag. Du väljer en annan utgångspunkt, eller i alla fall vill ha med kännandet i det hela. Jag känner, därför är jag.
Mm.
Men är det inte det här kännandet som också har lett till de här olika rörelserna? Att jag känner mig som Berit fastän jag är Bertil. Att det har liksom motiverat hela de här röriga rörelserna, om man säger så.
Jo, det så kan man ju se det. Alltså det finns ju en sån analys, liksom, till exempel Åsa Wickfors analys, den här boken om alternativa fakta och så. Just det där att det handlar om att försöka komma bort ifrån känslorna och ha mer av rationell argumentation och vetenskap. Och jag menar, jag är ju, som du har märkt i samtalet, så är jag ju helt med i det. Att det är det vi behöver. Studerar vi vissa mänskliga erfarenheter och fenomen så behöver vi forskning. Men jag tror också, om vi ska förstå en sån sak som könsidentitet, sexualitet, vilken personlighet vi har och så, då måste vi ta hänsyn till att vi är förkroppsligade varelser. Och det förkroppsligade yttrar sig ju först och främst som känslor. Det, som jag skriver där, det är liksom när man har ett ordentligt tryggskott eller tandverk som man vet att man verkligen finns. Inte när man sitter och liksom filosoferar över om verkligheten är ond eller god eller någonting i den stilen. Utan det är just i känslorna. Så att, och jag tror också att vi får liksom inte tänka bort känslorna. Vi måste förstå att människor är känslovarelser. Om vi ska liksom kunna ta tag i och förstå den här typen av fenomen som jag analyserar i boken, som blir väldigt liksom politiskt heta och där människors känslor rusar iväg med dem som metodrörelsen eller någonting i den stilen. Vi måste liksom få med det i analysen. Vi kan inte förneka det på början. Nej. Genom att säga att vi är rationella väsenen och sånt. För det är vi väl också, hoppas jag, men vi är inte bara det.
Det är inte bara det.
Nej.
Men vi får inte glömma rationaliteten.
Nej, absolut inte. Nej. Absolut inte.
Var det inte så att du fick ryggskott när du skrev boken?
Ja, det var min fru som fick faktiskt.
Ja, så var
det. När hon läste. Men jag har faktiskt lite ont i ryggen just nu. Det är som en slump. Jag ska till naprapaten.
Varning.
Varning för att läsa. Det är naturligt.
Det är naturligt. Man kan få ryggskott.
Din kropp kan komma i kapten. Okej. Okay. Tack ska du ha.